Hi, this is Jonathan Fields, host of The Good Life Project, where each week I talk to listeners about investing in their future by increasing their own vitality. But when it comes to those financial goals, whether it be saving for a home renovation, growing your child's college fund, or travel, life can make it difficult to stay the course. By working with a dedicated Merrill advisor, you get a personalized plan and a clear path forward. Having the bull at your back helps your whole financial life move with you. So when your plans change, Merrill's with you every step of the way. Go to ml.com/bullish to learn more. Merrill, a Bank of America company, what would you like the power to do? Investing involves risk. Merrill Lynch, Pierce Fenner & Smith Incorporated, registered broker-dealer, registered investment advisor, member SIPC.
Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches, and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermes, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
We all belong outside. We're drawn to nature. Whether it's the recorded sounds of the ocean we doze off to, or the succulents that adorn our homes, nature makes all of our lives, well, better. Despite all this, we often go about our busy lives removed from it. But the outdoors is closer than we realize. With AllTrails, you can discover trails nearby and explore confidently. With offline maps and on-trail navigation, download the free app today and make the most of your summer with AllTrails.
Du lyssnar på Dekonstruktiv kritik. Jag är Aron Flam. Ledarsidornas chefredaktör Johan Westerholm har grävt i det svenska biståndet till Hamas och PFLP. Han besöker Dekonstruktiv kritik för att tala om sina slutsatser och Cecilia Udéns sommarprat. Men först ett stort tack för att du stödjer mitt arbete. Som du kommer kunna höra i avsnittet är det en god investering i dina barns framtid. Tack till dig som är Patreon och därmed får avsnittet 2 dagar före alla andra utan reklam. Du kan också stödja mitt arbete genom att swisha 0768943737. Om du missade swishnumret jag just sa så var det alltså 0768943737. Men du kan också stötta DK på PayPal eller med Bitcoin. Det här är en svensk tiger finner du på hemsidan aronflam.com och där finner du också råmanus till den här essämonologen med tillhörande länkar och klipp. Jag har läst in min del av Älskade Public Service som ljudbok och väntar nu beskedligt på herr Ganmans inläsning. Förhoppningsvis kommer han att slutföra det snart och då smäller det. Eventuellt kommer jag också släppa ett litet provkapitel till dig som lyssnar på podden som tack för stödet till produktionen. Johan Westerholm är vid det här laget gammal i gamet när det gäller att granska det svenska bidragsindustriella komplexet. Han har granskat på inrikes och utrikesgivna bidrag. Oavsett hur stora avslöjanden han gör verkar det dock som att hydran har ett nytt huvud så fort han kapat ett. Du som lyssnat på DK kommer säkert ihåg förra veckans samtal med Sean Sachs från NGO Monitor. Johan har som sagt varit på spåret länge. Njut! Hjärtligt välkommen tillbaka till Dekonstruktiv kritik ska du vara, Johan Westerholm.
Och tack ska du ha, Aron Flam.
Hur har du haft den?
Upp och ner, men det är mycket som händer och det är också lite som händer. Nej, men det händer ganska mycket faktiskt. Jag är, trots dagens ämne, så jag har aldrig känt mig så arbetsmotiverad som nu. Vi har ju nu spritt mammas aska och pappas aska och allt. Alla de här bitarna är över nu. Och med, det finns ju liksom... Det, jag har hamnat i en livssituation där jag ser fram emot varje dag.
Ja, det låter ju bra. Med tanke på att du privat i alla fall har haft det lite jobbigt det här senaste året.
Ja, det har varit lite småstökigt. Men det blir på något sätt ett crescendo. Det blir ett nytt blad, ett nytt kapitel va, som vi nu går in i. Och jag har sagt till mig själv att jag ska ha 20 jävligt bra år framför mig. Och det tänker jag skaffa mig nu. Och det finns en ny energi i mycket av det jag gör också. Jag ser fram emot det här, och det här är ett steg. Alltså, även fast det här är så att säga mer från det gamla, så kommer det följa med in i det nya, och det kommer bli ett annat fokus. Så att det kommer bli vissa omdisponeringar, men det här som du och jag håller på med, det kommer bli ytterligare fokus på det här.
Ja, vissa av de artiklar du har skrivit på sistone har ju dels märkts av att du har fått en ny skjuts i arbetet. Också så handlar det om sånt som jag har pratat om i den här podden tidigare och med dig. Och nu senast förra veckan med Sean Sachs från NGO Monitor. Och du har också skrivit en hel del om Sida nu på sistone. Bakom betalväggen del av det i alla fall.
Ja, jag måste lägga en del bakom betalvägg, för även jag måste tjäna pengar för att kunna göra det här. Och då kan jag passa på nu, jag har inte förberett dig på det här, men uppmana dina läsare att bli prenumeranter på ledarsidorna, och det gör, blir man längst upp till höger så finns det där man kan signa upp sig för prenumeration. Och ni som gör det kan då, när ni har gjort det, ta en skärmdump eller mejla mig då på en mejl som jag bara har för det här. Det är inte så att jag svarar på den här mer kanske en gång i veckan. Men det är jussi.westerholm, alltså J-U-S-S-I, det är mitt finska smeknamn, jussi.westerholm@gmail.com. Maila det och maila mig er postadress, så ska ni få en liten grej som vi faktiskt lämnade efter oss på Moderna Museet när du och jag var där.
Jaså?
Ja, den här printouten Lars Vilks Censored som jag har gjort. Och då får ni den signerad av mig som lite tack. Och en, den är,
alltså, och hur länge måste man signa upp sig på? För man kan välja en månad.
Ett halvår så får man den.
Okay.
Om man signar upp sig för ett halvår så får man den på posten. Kan ta någon vecka eller två, men då får man det. Men mejla mig då på jussi.westerholm@gmail.com, och då får man den. Den kostar annars 500 spänn. Du har ju den stora, den kostar 2,8 tror jag.
Ja, du vet ju att jag är en stor vän av fria medier i allmänhet, och inget medium är lika fritt som ditt, dock inte gratis. Så jag stödjer dig i det. I den där skamlösa pluggen du drog in i början innan vi satte igång.
Ja, nej, men alltså det är ju så att, och det märks ju av det, att det är sanering nu, och nu ser man ju hur andra bidragsmedia, och då menar jag alltså Kvartal är bidragsmedia, Bulletin är bidragsmedia, hur de nu blir av med sina bidrag, och då blir de ännu mer aggressiva i sin marknadsföring. Och då måste jag som inte är bidragsmedia, har aldrig fått ett, liksom, även fast jag under en tid faktiskt kvalificerade mig, så det är en principfråga för mig det här med bidragsmedia. Och bidragsmedia är aldrig oberoende, och jag försöker vara så oberoende som möjligt. Det finns också sådana som lever på donationer, och det är också farligt. För då finns alltid en donator bakom som vill ha en vinklad typ av nyhet. Och jag, mig äger ingen. Och det är där jag har fått ny energi. Mig äger ingen. Men ni som signar er nu för ett halvår eller mer, och mejlar mig er adress, jussi.westerholm@gmail.com, så kommer få en signerad Lars Vilks sensor, alltså den som vi gjorde i ordning för Moderna Museet, som faktiskt Moderna Museet har kvar sitt ex, för jag har inte hämtat ut det.
Okej, så det ligger där i receptionen då.
Det ligger i receptionen, och jag fick ett påminnelse-mail här förra veckan, tror jag, att du vet att du har lämnat den här, efter vår lilla prank där. Men det var ju roligt.
Du får låta den ligga kvar, tycker jag.
Ja, det är en del av installationen.
I alla fall, du har granskat Sida på sistone. Och det har jag också.
Ja.
Den 10 oktober 2023 så pausades det långsiktiga utvecklingsbiståndet. Nu har det återupptagits igen. Och Sida fick dessutom i uppdrag att göra en översyn av biståndet. Vad kom de fram till då, Johan?
Ja, det som du brukar säga, här finns ingenting att se rotera, va? Och där har jag pratat en del med Sean, jag har även gjort egna granskningar, och det är klart att vare sig de själva eller den externa granskaren hittade någonting, eftersom Sidas tjänstemän hade avgränsat även den oberoende granskningen så pass mycket så att tjänstemännen visste att så länge den externa granskaren höll sig inom definitionen så skulle de inte hitta någonting.
Mm. De omtolkade uppdraget kan man säga.
Det kan man väl säga. Så att man hittade ingenting, men det hittade du, det hittade jag, det hittade Sean om inte annat. Va? Och det här har jag då skrivit en artikel om hur man då lurade upp, alltså Sidas tjänstemän vågar jag påstå, lurade upp ledning och styrelse på läktaren genom det här.
Du tror att det är där felet ligger? Du tror inte att Sidas tjänstemän i sig blev lurade av PFLP eller Hamas?
Kanske ett beställningsjobb från PFLP och Hamas, men inte lurade.
Det är ju rätt allvarliga anklagelser.
Det är min uppfattning i alla fall.
Ja, för du har tittat på den schweiziska undersökningen som har undersökt det schweiziska biståndet, eller hur?
Japp.
Och vad kom de fram till?
Ja, det är ungefär det som jag beskriver i den här artikeln. Att det alltså sker en finansiering till PA i det här fallet. PA som mottagare, men PA slussar det här vidare då till en annan paraplyorganisation. Och där ingår ju då PFLP och Hamas associerade organisationer. Och det här är ju alltså ganska vida känt att den här, nu ska vi se vad fan den biståndsorganisationen hette. För nu måste jag ta och fräscha upp mitt minne här lite grann. Men den heter då så mycket som Badil.
Mm.
Och Badil är ju en paraplyorganisation och det har varit känt länge. Går in då bland annat på NGO Monitor. Så de här Badil var ju alltså inne och förmedlade pengar till Hamas redan när jag kom med mitt stora avslöjande 2016-17 där med Humanitarian Law Secretariat. Va? Då var Badil en av hubbarna eller då spridningspunkterna för svensk bistånd. Och det var väl 100 miljoner svenska kronor som gick där. Totalt så var det en kvarts miljard av europeiska medel som gick till Hamas kontrollerade organisationer.
Och den här gången så ska de få 8,1 miljoner US-dollar.
Ja, vilket är då 90 miljoner pix svenska, alltså svenska skattemedel. 90 miljoner svenska kronor kommer gå till Badil för att sedan vidare distribueras i det här nätverket som Badil har. Det vill säga PFLP och Hamas. Det vill säga alla de organisationer som var en del av terrorattacken den 7 oktober i fjol. Då, och de kommer få pengar. Och det är ju pengar också som är framförallt avsedda för propaganda. Och då ska man veta att då har ju Johan Forssell tidigare dragit ner hela kommunikationsanslaget. Det vill säga just som man har använt för propaganda tidigare. Har man ju dragit ner till more or less noll. Det vill säga första året 2023 så drog man ner med 80% och sen är utraderat helt. Men här har ju alltså Sidas tjänstemän vågar jag påstå. Gått bakom ryggen på Sidas ledning, det vill säga generaldirektör och styrelse. Och skjutsar vidare de här pengarna. Och används precis på det sättet som Johan Forssell och hans statssekreterare Diana Jansson har sagt att man inte ska använda de här medlen till. Och det här har inte skett med Sidas tjänstemän ovetande. För indicierna pekar ju på att när Sidas tjänstemän väl ska göra den här granskningen. Och där var det ju så att den första granskningen som kom i november då, 2023, då sa Johan Forssell, men det här tror jag inte på. Jag tror inte på det här. Ni måste göra om det här med en extern part.
Ja.
Och Gunilla Carlsson då, som är tidigare biståndsminister, hon gick styrelseordförande för Sida, gick ju då till styrelsen, tog man beslut om att nej, men ni ska göra en till granskning och den ska levereras i februari 2024 och det ska göras av en extern part. Okej. Okay. Och det gjordes av en extern part som då den 14 februari tror jag var, kom tillbaka. Nej, men här finns ingenting att se. Var vänlig rotera. Och det räcker ju liksom för dig och mig och Sean att vi skrapade inte jättedjupt.
Nej, och vid det här laget så finns ju den schweiziska ja. Rapporten också ja. Ute för ja. Vem som helst att se på ja. Nätet om man
ja.
Vill.
Och här vågar jag påstå, du säger att det är en allvarlig anklagelse. Jag kan ju säga så här, jag uttrycker så här, min bestämda uppfattning är att det på Sida finns personer som mycket, mycket medvetet har varit delaktiga i att lura upp Sidas styrelse och ledning på läktaren. Och det är min uppfattning, och den uppfattningen är fri att ha. Jag säger, ja. Så är det.
Ja, jag förstår vad du säger. Jag hör vad du säger. Du har en uppfattning. Du är fri att ha den här uppfattningen.
Yes,
och det är därför man bjuder in Johan Westerholm också. Därför att man vill veta namnen. Vilka är de här tjänstemännen på UD och Sida som ställer sig i vägen eller obstruerar medvetet?
Ja, säg så här nu, och där ett av flera skäl, jag har de namnen i datorn, jag har dem inte i huvudet, och det är vissa med viss flit som det förhåller sig här, för att det, när jag börjar namnge, då kliver jag över gränsen där jag gör någon klandervärd. Men däremot så är det ju fullt möjligt för vem som helst att googla fram vilka ansvariga det här är, eller då göra som jag har gjort, begära ut handlingar på projekt, alltså projektbeskrivning, projektorganisation och så här. Och det är det jag håller på med nu också, för jag håller på och granskar, nu kom det in ett projekt till historiskt, där har gått några, ja, om det är väl 100 miljoner till Somalia och Sudan, som också är då inställd eller nedlagt nu på grund av korruption. Och där finns det, alltså det är samma namn som dyker upp hela tiden, men jag måste ha det här vattentätt, och jag kommer nog ändå bara peka på urkunderna och säga att här finns de här namnen, och det här är ju någonting för alltså särskilda åklagarkammaren att ta hand om egentligen. Det är det jag är utanför. Det här är, jag vågar påstå att det här är så jävla dumma i huvudet, obildade kan inte ens en tjänsteman på Sida vara, för att släppa igenom det.
Och då återstår frågan, varför tror du att Moderaterna låter det här fortgå?
Ja!
Varför har de inte sparkat de här människorna? Vissa av dem har ju du namngett tidigare i andra artiklar.
Oh ja. Det är en teknisk fråga när man skriver de här artiklarna. Det är det att jag kan bara konstatera att de har varit, så att säga, fattat vissa beslut. Och sen så försöker jag att inte göra dem klandervärda, för det är nämligen bara domstolar som kan göra folk klandervärda. Men varför är Moderaterna så beskär här? Jo, kommer du ihåg vad den här tidigare jämställdhetsministern hette, den här killen, sossekillen? Orback, nej inte Orback, är det han gjorde? Nej.
Jens Orback? Ja. Var han jämställdhetsminister?
Nej. Skitsamma. Han i alla fall, han sa så här om muslimer. Vi ska vara snälla mot muslimerna. För om 100 år så är de i majoritet. Och då kanske de är snälla tillbaka. Okay?
Det är ett jättebra argument.
Det är ett jättebra argument. Va? Och sälja ut liksom svenska värderingar och så här. Men Moderaterna fungerar på samma sätt när det gäller relationen till Socialdemokraterna. Om vi är lite snälla mot Socialdemokraterna nu, och inte är allt för stygga mot dem och beröva dem fina jobb eller så här saker, då kommer de inte alls hämnas på oss så mycket som de skulle vilja göra när vi får ett maktskift igen. Och jag kan bara säga så här, det där är helt fel. Jag tycker nu, tyvärr Magnus Ranstorp, om du lyssnar på det här, så den här förbindliga tonen som Magnus Ranstorp har i det här läget, där han hyllar Laven Redar till exempel för hennes fantastiska insikter om utanförskapsområden. Det där är ingenting som kommer göra den socialdemokratiska hämnden, att den blir mjukare eller att den uteblir. Magnus Ranstorp har redan varit delaktig att riva upp Folkbildningsrådet med rötterna. Han har varit den som hårdast kritiserat Muslimska brödraskapet och Ibn Rushd. Han har varit nu sitter han i Sidas styrelse. Han har också varit en hård kritiker av Islamic Relief och andra NGO:er som har varit strategiska partner till Sida. Det här glömmer inte Karin Jämtin eller den kretsen kring Annika Söder eller Margot Wallström. De glömmer inte bort det här. Han kan vara hur förbindlig han vill fortfarande, va? Eller nu. De glömmer inte, socialdemokratin glömmer inte den här typen av attacker. Fråga mig, fråga Nalin Baksi, för detta Pekul. Fråga Ann-Sofie Soffan Hermansson. Fråga Carina Hägg, de två sistnämnda. Carina Hägg och Soffan då. Där beordrade bland annat Karin Jämtin in en extra kongress för att få dem att lämna i bad standing. Carina Hägg, riksdagsvalet 2014, kallades alltså man till en extra distriktskongress som är en enda beslutspunkt. Skilja Carina Hägg från alla möjligheter att få ett uppdrag. Det är så mycket bad standing. Vad var hennes brott? Jo, hon var öppet kritisk mot hederskulturbejakare, öppet kritisk mot samarbetet med Muslimska brödraskapets nätverksorganisationer i Sverige. Hon var öppet kritisk mot det här. Och hon har fortfarande, liksom, precis som jag och Nalin och Soffan, vi har fortfarande kvar alltså märket efter huggtänderna i nacken. Några av de här har fortfarande öppna sår kvar som inte har läkt. Mm. Så att tron att om bara jag är lite förbindlig nu, att man ska då inte drabbas lika hårt av vreden, det är naivt. Och då har man fel jobb.
Ja, helt klart. Alltså tanken som jag har nästan några gånger i veckan i alla fall, det är hur det kommer se ut i mitt och ditt liv efter 2026 när sossarna tar tillbaka regeringsmakten.
Men du,
ja.
Det är därför jag känner sån glädje nu.
För nu har vi 2 år på oss här.
Och jag har ingenting kvar att förlora.
Mm. Ja, det har jag kan jag säga.
Jag vet.
Idag
är jag den farligaste motståndaren som de kan ha.
Ja, du tar upp Samidon också.
Ja, Samidon.
Samarbetar med Palestinagrupperna i Sverige.
Jajamän. Strategisk partner för Vänsterpartiet. Förbjuden organisation i Tyskland. Amerikanska banker har strukit Samidon från clearingsystemen nu. De står alltså på vippen att få en global terrorklassning på sig. Samidon har ju alltså bland annat samarbete med Jerusalemkommittén som är Jamal El-Hajs organisation i Sverige.
Och Vänsterpartiet.
Och Vänsterpartiet.
Ja, nej, det är faktiskt helt otroligt. Har du haft bra läsning på de här artiklarna?
Ja, tack vare dig så har jag haft en fantastisk läsning på den här om Moderaterna i Almedalen. För där, det är där jag beskriver, men de ligger väl alltså på 75, nästan 100 000 sidladdningar.
Man tycker ju att någon uppe på UD eller Sida borde ha reagerat.
Ja,
alltså jag publicerade ändå en intervju i Bulletin och podd här.
Ja, vi gjorde. Jag kan säga att med gemensamma krafter så framkallar, jag vet inte när de kommer sända det här, va? men idag är det den 3:e, va?
Kan stämma.
3:e, alltså för en vecka sedan, förra veckan, alltså sista veckan i juni så kallade man alltså till ett krismöte i ministerkansliet på UD, mitt under Almedalsveckan. De säger på grund av våra artiklar och din podd, jag säger tack vare.
Ja, det är i alla fall glädjande. Så de har läst dem?
De har läst dem, de har lyssnat på dem, eller på dig och Sean. Så att det är läst, det är väl läst till och med. Just nu så används mina artiklar, vet jag, att banka varandra i huvudet och försöker skylla på varandra. Just nu fick jag prata med en källa precis innan jag klev in genom dörren här på UD. Så att det är riktigt dålig stämning nu i ministerkansliet. Och det ministerkansliet är ju då, det är den tjänstemannastab som omgärdar ministern. Det nu är det lite så här, ja, UD-lingo. Men MK, rejält dålig stämning, och den dåliga stämningen den förstärks faktiskt av det faktum att vare sig Tobias Billström, eller framförallt Tobias Billström, har ju alltså valt att behålla mycket av Margot Wallströms gamla medarbetare kring sig.
Ja, och vilka är de då?
Ja, vi kan ju ta Helene Edwards, vi har Helena Ritz som du nu också har gått och blivit Carl Bildt, huvudsekreterare åt Carl Bildt nu när han ska utreda svensk underrättelsetjänst. Nu Jon Åström Gröndal, tidigare ambassadör i Bangkok. En väldigt speciell plats där, men han är nu, förutom det att han har gjort en tillfällig timeout och sitter som kommundirektör i Gällivare, så har han nu fått ett särskilt utredningsuppdrag av regeringen, vilket han har vid sidan om. Det innebär att han har fortfarande kontakten med departementet, det är fortfarande spelbart kort, vilket han tänker att vara då 2026 när det här glada gänget kommer tillbaka från Sveavägen 68. Och han ska alltså utreda den personliga säkerheten för alltså regeringstjänstemän och andra med diplomatisk status när de är ute och reser i världen. Typ Johan Floderus.
Hmm.
Ja, han ska nu utreda det. Och ja, vad han har för kompetens det ställer jag mig minst sagt frågande till. För att han var ju då tidigare chef för den konsulära enheten, KC. Och det var han under den tiden som vi hade problem med Mikael Skråmos barn, när de helt plötsligt bestämdes för att komma tillbaka till Sverige. Och då kan vi säga som liten randanmärkning att då gick han och sjukskrev sig istället. Så han lät andra göra det jobbet. Han ville inte ta i det.
Är det så att Moderaterna inte sätter de här människorna på att sortera GM för att de inte vet vem de skulle ersätta dem med? Eller?
Dels det. Men sen så har ju alltså en det här som jag försökte beskriva med där. Bara vi är lite snälla nu.
Så kommer vi få konsulära uppdrag när de tar över makten sen.
Ja, ungefär. Va? Man tror, man går och inbillar sig att om vi inte är allt för elaka nu så kommer vi inte få den här, det som har drabbat Carina Hägen, Sofie Hermansson, Nalin Baksi, mig med flera. Va? Alltså, då kommer vi inte drabbas av den här jättehämnden. Och det säger jag så här, det är bara naivt. Det är bara naivt att tro det. Alltså i bästa fall så kan ni hamna i källaren och sortera igen. I bästa fall. I annat fall så kommer de göra allt som står i deras makt för att få dig att lämna i bad standing.
Det finns en sak till jag skulle vilja prata med dig om nu när du ändå är här. För du ringde mig igår innan vi skulle spela in och så sa du att jag borde lyssna på Cecilia Udéns sommarprat. Och det har jag gjort. Den korta versionen 62 minuter utan musik.
La den på dubbel hastighet också. Så, bara...
så var den uthärdlig.
Ja.
Det är faktiskt fantastiskt vad hon är fullständigt clueless. Alltså helt faktiskt fascinerande. För det första så lyckas hon ju ta sig igenom de här då i radioform 90 minuterna. Och nämna döda palestinska barn hela, tror jag, första tre fjärdedelar. Så handlar det bara om hur synd det är om palestinierna. Hon nämner attacken mot Israel som allra hastigast. Hon går absolut inte in på våldtäkter eller barn eller brända kroppar eller tortyr.
Jo, hon sa det vid ett tillfälle, sa hon faktiskt det.
Ja, men hon utvecklar ju inte.
Nej,
det är inte som att hon,
nej.
Alltså, i själva sommarpratet när hon beskriver de döda palestinska barnen, vilket alltså hon gör i de första meningarna i varje prata under de första tre fjärdedelarna av programmet.
Ja, det stämmer.
Så beskriver hon det ingående, blod, hur dammet fördelar sig på deras kroppar, hur svepningen ser ut, mödrarnas tårar som dränker insvepningen och så vidare. Så det är så uppenbart vilken ställning hon tar. Och sen så utelämnar hon ju stora delar av det här. Och sen när hon ska berätta sina personliga anekdoter som ska framställa henne i god dager. De här personliga anekdoterna, den här vid poolen och den här med den barnarbetande pigan.
Mm.
Båda de.
This season, Instacart has your back to school. As in, they've got your back to school lunch favorites like snack packs and fresh fruit. And they've got your back-to-school supplies, like backpacks, binders, and pencils. And they've got your back when your kid casually tells you they have a huge school project due tomorrow. Let's face it, we were all that kid. So first, call your parents to say I'm sorry, and then download the Instacart app to get delivery in as fast as 30 minutes all school year long. Get a $0 delivery fee with your first three orders while supplies last. Minimum $10 an order. Additional terms apply.
Hi, this is Jonathan Fields, host of The Good Life Project, where each week I talk to listeners about investing in their future by increasing their own vitality. But when it comes to those financial goals, whether it be saving for a home renovation, growing your child's college fund, or travel, life can make it difficult to stay the course. By working with a dedicated Merrill advisor, you get a personalized plan and a clear path forward. Having the bull at your back helps your whole financial life move with you. So when your plans change, Merrill's with you every step of the way. Go to ml.com/bullish to learn more. Merrill, a Bank of America company. What would you like the power to do? Investing involves risk. Merrill Lynch, Pierce Fenner and Smith Incorporated, registered broker dealer, registered investment advisor, member SIPC.
De visar ju bara att hon är dels en person som har en väldigt dålig uppfattning om araber. Alltså hon tycker att de är lägre stående. Alltså det är välviljans rasism dragen till sin yttersta spets, det vill säga rasism. Och hon har inte koll på Mellanöstern, hon förstår inte hur det funkar.
Alltså vad jag reagerar på, det skrev jag då i den artikel som jag publicerade idag. Mm. Vad jag reagerade mest på, det är det att, och det är väl det jag är inne på i det här, när jag tittar på alltså historien om Cecilia Uddén.
Mm.
Och för att förstå den historien, nu kan ni gå in på ledarsidan och läsa den artikeln, det är det att hon har ju då, 2004 så blev hon skild med omedelbar verkan från att bevaka det amerikanska presidentvalet.
Mm.
För att hon menade på att som utrikeskorre så behöver jag inte rapportera konsekvensneutralt. Utan jag får ha vilken åsikt jag vill, och jag tycker att George W. Bush är skit och John Kerry är det bästa som har hänt. Ungefär, och det får jag göra. Staffan Dopping på Kvartal, han numera på Kvartal, han reagerar otroligt kraftigt. Hon blev ju skild med omedelbar verkan. Och den händelsen, vågar jag påstå, är någonting som hon var eventuellt så tidigare. Jag vet inte, jag har ingen minne av det på det sättet, men det sätter så att säga tonen för hennes journalistik sen, genom när hon är då Mellanösternkorren. Hon är ju den svenska journalist som har varit längst stationerad i Mellanöstern.
Ja, det är det som är så oerhört fascinerande.
Ja, oerhört fascinerande. Och när hon då, 2014 är det, Jo, 2014 blev hon fälld i granskningsnämnden. För att hon sitter och påstår, i granskningsnämnden, för hon påstår att Hamas inte är en terrorklassad organisation. Och det sitter hon och påstår när Hamas har varit då terrorklassat i alla fall minst 15 år.
Ja, det är helt
bisarrt. Och när hon då ska förklara det här, alltså det som du säger, att alltså alla reportage, hon sitter och pratar med sin skräddare i Gaza och hon beskriver alla döda barn, vilket är naturligtvis hemska upplevelser.
Hon pratar om sin fixer, alltså Sveriges Radios man i Gaza. Ja,
något åt det hållet. Men i alla fall, jag har ju då sen 7 oktober så har jag granskat liksom, varför kan det här hända? Va? Jo, det är ju för att i Gaza och på Västbanken så har, skulle det hållas val idag, skulle Hamas få egen majoritet. Och det är ju faktiskt så att på Västbanken är idag av faktiskt lätt insedda skäl ett starkare fäste för Hamas än Gaza. Men Gaza har fortfarande egen majoritet. Och jag menar, har du en egen majoritet av fascister som inget annat heller vill än att döda alla judar, bara av ett enda skäl, för att de är judar, som har en ideologisk överbyggnad som är alltså muslimska brödraskapet, då kan 7 oktober hända.
Mm.
Och jag menar, det här starka stödet, vad är det? 80% av byggnaderna på Gaza är alltså obeboeliga idag. Mm. Det är en enda stor grushög. Men det avfyras fortfarande raketer. Det avfyras fortfarande vapen mot israeler. Och det kan bara, och läser nu, eftersom jag samarbetar en hel del med Gallup Group. Det är apropå det som kommer hända i framtiden här. Och det här innebär ju då att jag får ju alltså deras fältundersökning. Jag får deras fältunderlag från alla världens hörn nu. Och det här är opinionsundersökningar med en mycket, mycket hög kvalitet. Det är faktiskt högre kvalitet opinionsundersökningarna som du genomför på Gaza än de du genomför i Sverige. För det här är personliga intervjuer, tusentals personliga intervjuer. Och pekar på ett kompakt stöd för Gaza, eller för Hamas. Och har du en nation av med 70% fascister, ja, då blir den här typen av katastrof möjlig, va? Men det lyckas inte hon med sina 20-30 år i Mellanöstern. Hon klarar inte av att förklara att här har vi arabiska eller palestinska araber är så pass extrema så att Egypten måste bygga en gränsövergång och en gräns som i jämförelse skulle få järnridån att se ut som ett rostigt hönsnät.
Ja, det är faktiskt helt sinnessjukt. Men alltså, hon har dvälts i Jerusalem och Kairo nu i 30 år på skattebetalarnas bekostnad. Det finns en anekdot i det här sommarpratet där hon och den här då Sveriges radios man i Gaza, den här palestinska journalisten Sami, de ska besöka en apelsinlund mellan två riktiga intervjuer för att Cecilia Uddén har bestämt sig för att hon vill lukta på blommorna. Och sen blir de tagna då av, och så säger hon, här kom en civilklädd underrättelseperson från Hamas. Och Sami blir oerhört nervös. Men hon känner sig helt orädd. Därför att hon vet att Sverige kommer att fixa det här åt henne. Och hon har lyckats liksom få iväg ett nödmeddelande innan de tar sig iväg till förhöret. Så utrikesministern och någon till twittrar att jag hoppas att Sveriges radios korrespondent släpps snart och oskadd. Liksom. Och hon känner sig helt orädd medan den här stackars araben inser att han kanske har tagit henne till en plats där hon inte bör vara för att hon inte ska få se vad som pågår där. Och det här avslöjar på något sätt den totala arrogans som krävs för att bo i Mellanöstern så länge och inte lära sig någonting. Hon känner sig liksom inte som en del av platsen hon är på. Hon verkar inte förstå dess sociala koder. Det är någon annan anekdot där hon skäller ut en saudier i en pool i Kairo framför alla. Där hon tvingar liksom hela det här etablissemanget att ta ställning då enligt den arabiska hierarkiska rasskalan mellan en vit västländsk kvinna högt upp och en saudisk man också högt upp.
Alltså
och hon ser sig då som någon sorts frihetskämpe.
Det där är liksom, du sa det nyss, alltså det där är själva urdefinitionen på rasism. Faktiskt då.
Ja, alltså hon lever ju i ett rasistiskt samhälle, men hon verkar ju inte ha insett det själv på något sätt. Samtidigt då som hon åtnjuter dess fulla fördelar.
Ja, hon har gjort det. Och där kan jag säga att det här var ju alltså lite grann. Alltså jag satt och garvade åt honom. Ja, men jag har blivit gripen av Hamas och jag har blivit gripen av Hezbollah. Och jag bara tänkte, okej, du upplever det. Jag kan säga så här, jag tillhör en av de få svenska journalister som samma år fick ett Happy Holidays-kort från israeliska UD och ett från Hezbollah. Jag har träffat Hezbollahs kommunikationschef och kommunikationsledning i Beirut. Och det var en jävla upplevelse. Men vi visste ju aldrig om vi var gripna, gisslantagna eller om vi bara var där som gäster. Mycket flytande gräns, ska jag säga. Men det var en av de mer bizarra uppgifter.
Gäster på deras villkor.
Så skulle man kunna säga. Men chauffören, han svettades ymnigt. Det gjorde min fotograf också. Och då ska man, det är alltså chauffören, det var ju då en av de kristna maroniternas milisbefälhavare. Men han hade lovat mig att få träffa Hezbollah och det fick jag göra också. Så jag fick julkort. Happy Holidays här i Västerholm.
Men hon har ju inte, hon har alltså levt lyxliv. För jag antar att Sveriges radios lägenhet i Kairo respektive Jerusalem är ungefär lika ståtlig som deras lägenheter i Paris eller New York eller London.
Eller Östermalm, Kungsholmen.
Jaha, har de lägenheter där också?
Nej, det vet jag inte. Men om de bor någonstans så bor de väl där någonstans. Och då har de tillräckligt god inkomst för att kunna...
Södermalm enligt senaste undersökningarna, kan jag berätta.
Jo, ja, det... Ja. Ja,
Så, och sen så är det någon annan anekdot där hon sitter då på en flodbåt i Kairo och äter middag. Och så springer hon berättar om sina fördomar. Det här med
barnflickan då?
Ja, precis. Ja, den, och så ser hon ett syskonpar som springer runt. Och det verkar som den äldre systern tar hand om sin lille bror. Och sen så tänker hon så här, men tänk om det är en barnflicka. Och frågar kyparen, men får en utskällning för att hon är så fördomsfull. Men vägrar godta hans förklaring och går fram till det här bordet och frågar familjen om de är syskon eller om det är en barnflicka. Och får veta att det är en barnflicka. Mm. Alltså barnarbetskraft. Och då utbrister Cecilia, men ska hon inte gå i skolan? Hon lever liksom i ett land med vadå, 80 miljoner människor där de flesta lever i absolut armod. Och hon förstår liksom inte att den här flickans enda chans att försörja sig och bidra till familjens överlevnad, det är att bli såld till en familj i Kairo som barnarbetskraft. Liksom. Eller, jag vet inte, det kanske inte ens är lön, det kanske bara är mat och husrum.
Ja, ett annat liv. Alltså det men det är ju så, alltså när...
Och sen när mamman säger att hon i alla fall har lärt den här flickan färger.
Ja, jag har, den där scenen.
Så radar Cecilia upp färgerna utan att göra kopplingen till vilka färgerna är.
Nej,
röd, vit, grön och svart.
Ja, det är... Alltså den där passagen, jag bara känner att men, all right, för att citera Magnus Norell, fan har hon rökt på.
Nej, men
alltså, det var så bizarr hela den där delen. Och,
nej, men om du lyssnar på anekdoterna om hennes liv, hon spenderar ju oerhört mycket tid med då vänner alltså, i Jerusalem och Kairo. Och alla de här vännerna verkar vara intellektuella, vänstervridna, internationella jetsetters.
Ja, men så lyfter hon fram de här anekdoterna. Och jag menar, ska vi börja prata om barnarbete? Första gången som jag kom i kontakt med barnarbete, det var långresan när jag var på Sri Lanka. Uppe på teplantagerna och där man färgade jeans eller blekte jeans och sådana saker också. Det är otroligt jobbiga upplevelser. Va? Alternativet för de här barnen är dock att svälta ihjäl.
Mm.
Arabvärlden Marocko, där var jag inne, kommer jag aldrig glömma, jag var inne i en smedja, metallsmedja, och där har de då kedjat fast barnen vid golvet. Alltså och alltså oerhört skakande liksom. Jag menar, men också återigen alltså det var ju den föräldern som liksom, det enda sättet vi kan få mat på bordet, och då
måste det blir man... den här jämförelsen löjlig nu därför att Cecilia Udéns son Edgar Mannheimer jobbar ju också på Sveriges Radio.
Nej, han har bytt.
Så han är ju hennes barnarbetare.
Ja, men han jobbade faktiskt på Människor och Tro, på en annan redaktion som man sen. Jag är lite kluven, vi kan hoppa tillbaka det, för Människor och Tro, unikt programformat som jag faktiskt saknar, för det var dels var en adrenalinhöjare och dels var det också bra temperaturmätare på vart tar liksom Svenska kyrkan och mycket av den religiösa debatten in. Alltså det var liksom ett fönster för mig att titta in i liksom vilka galenskaper är det nu man pratar om. Men Edgar Mannheimer, han är på Allkompis nu.
Aha, så han är inte kvar på Sveriges Radio?
Nej, han är kvar på Allkompis, svenska nyheter på arabiska.
Ja, han pratade arabiska i det senaste jag hörde med honom, och då var han nämligen i Kairo.
Ja, och han är uppvuxen i Kairo.
Och gjorde reportage från en barberare om situationen i Gaza för programmet Konflikt, där den här Fernando intervjuade Siv Nevo Kullman, alltså Israels ambassadör i Sverige.
Mm.
På ett sätt som han aldrig skulle våga göra om han intervjuade en företrädare för Hamas.
Mm. Nej, men det kan jag tänka mig det. Men i alla fall, men han är på Allkompis nu, och Allkompis är också en sån här... jag har snubblat på Allkompis nu för att de håller på också med opinionsundersökningar.
Mm.
Vi tillsammans med Demoskop. Demoskop ägs ju då av Pej Emilsson som äger Krev. Det är en Initio-panelen och även Allkompis-panelen. Det är en självrekryterad panel som, alltså jag har två identiteter i Allkompis som via AI kan svara på lite frågor på arabiska opinionsundersökningar, och jag svarar hej vilt. Det är ett sätt att manipulera bilden av, så att säga, en arabisk språkig opinion i Sverige. Det sånt där som jag håller på med tillsammans med faktiskt en av våra svenska myndigheter som tittar närmare på hur man manipulerar bilden av opinionen i olika befolkningssegment.
Hmm.
Yes.
Nu kom vi bort från ämnet igen, Johan.
Ja, men den är rolig. Men Allkompis har jag är särskilt öga till, för de håller på med det de gör är inte, tycker jag, helt vattentätt.
Nej, men det är ändå intressant liksom att mor och son jobbar på Sveriges Radio tillsammans. Mm.
Jobbade. Sen 2 månader tillbaka. Han är en av de som jag misstänker blev utköpt nu när public service måste banta. Och då la man ner Människor och tro. Och det tycker jag är lite synd, för det var ett rätt kul fönster att titta in i. Nu måste jag leta upp ett nytt fönster, för där hade jag allting på ett ställe. Alla knäppisar på ett ställe.
Ja, men det finns massor med religiösa poddar på den fria marknaden, Johan. Som du kan
jo, men göra. Den var så otroligt bra. Alltså, det var kondenserat på ett sätt som var unikt. Så att jag tillhör, även fast jag är stor motståndare till det här, så även jag hade ett behov av att kika in i den världen en gång i veckan. Eller har du fortfarande, så du får leta upp något nytt.
Mm. Åter till sida.
Och det är därför jag tycker det är så otroligt viktigt att du registrerar dig som, inte du, men ni som tycker det här med att granskning av sida är viktigt. Jag tycker det är viktigt nämligen. Jag kan säga så här att du och jag och Sean och schweiziska UD, vi gör allt det som Sida borde göra själva. Och framförallt vad UD borde göra själva och granska liksom, vad håller de här på med. Och det är det jag håller på med nu, att jag har plockat fram nu 5 stora projekt som är alltså, man har varit tvungen att avbryta för att det har varit så pass mycket förskingring av allmänna medel och sådana saker.
Är det här bara Israel-Palestina?
Det är Israel-Palestina, det är Kongo-Kinshasa, det är Sudan-Somalia och sen så är det Rwanda också. Det är 4 eller 5 projekt. Det är samma personer som återgår. Jordanien också är det. Det är samma personer som kommer och går i de här projekten. Och där är allt mellan 250 miljoner som har försvunnit till ner till kanske 90 miljoner. Det börjar kännas som kaffepengar i sammanhanget. Ja, när ett projekt var 14 miljoner som försvann. Vilket är ungefär en bättre bostadsrätt på Östermalm. Så nu håller jag på och sammanställer. Jag har nu, och det kan man säga så här, det är sommartid nu, en liten affärshemlighet, vi som granskar. Juli månad är en mycket bra månad att begära ut handlingar för att allting ska ju sekretessgranskas innan man lämnar ut. Men nu sitter i regel semestervikarier.
Mm-hmm. Så nu får du ut alla handlingar?
Nu får jag ut alla handlingar. Va? Och det här är ju då någonting som jag kommer då prata med dig om. Och det vill säga att jag tar hela Sean Sachs material egentligen. Och är mycket eget som jag har gjort under de åren. Och så tar jag ett steg till. Och många av de här projekten, de ligger 10 år tillbaka i tiden. Flera av dem gör det. Det vill säga att då ligger de i andra arkiv. Och vi behöver inte sekretessgranskas på samma sätt. Men det är samma personer som är med hela vägen.
Ända till idag.
Va? Och det är samma namn. Det blir viss föryngring kan man säga. Det kommer in några nya. Och so far så har jag alltså hittat ett projekt som är i Somalia och Sudan. Där är helt uppenbart gått pengar till alltså, utpekade klaner. Vi har ett annat projekt som är i Zimbabwe, som är där man skulle då, ett demokratiprojekt där man skulle då öka demokratin i landet. Och det, jag tror att efter det projektet som kostade svenska skattebetalare 3 miljarder kronor så tappade Zimbabwe 3 eller 4 placeringar på World Democracy Index.
Fantastiskt.
Gick till 2 konsultlådor.
Så vår investering gav någon sorts effekt. Inte en positiv, inte den vi hoppades på, men ändå en effekt.
Ja, platsen är FN-säkerhetsråd.
Ja, just det. Den fick vi ju.
Den fick vi. Ja. Och det är alltså, det, jag kan koppla ihop det här direkt. Då. Och så att det här är väl det jag håller på med. Och det är därför det är viktigt att du blir nu, eller inte du, men att man blir prenumerant på ledarsidan. För då kan jag fortsätta det här. Och ju fler prenumeranter jag har, ju mindre behöver jag konsulta och göra annat. Och då kan jag göra någonting för prenumeranterna. Och ni tecknar prenumeration och så mejlar ni mig då, det jag sa i början, jussi.westerholm@gmail.com, och så mejlar med er en postadress, så ska ni få den här lilla signerade vilksensor som jag tog fram. Men det här är det som händer nu, och det här är ju, det är därför jag säger jag är mer och mer nöjd med att du och jag myntade tillsammans det här, det biståndsindustriella komplexet. För det är ett komplex. Mm. Det hänger ihop. Och det är väl här, om vi då hoppar tillbaka till Moderaterna. Vad Moderaterna tror, det är det att det är en korrupt kultur och en korrupt struktur. Och ja, det är det. Men vad de glömmer är att den här kulturen och den här strukturen är beroende av personer som håller den under armarna. Och jag kan säga så här, att jag har en lista på 30-tal namn. Om man låter dem gå vidare i livet utan anställning i staten eller på något sätt det, alltså sina nuvarande anställningar. De 30 personerna, då kommer mycket av den här korrupta strukturen, den kommer falla som ett korthus. Den kommer inte falla helt, men så pass stora delar skulle sluta fungera, sluta nära sig själva. Och den här är, och det är ju det som också Moderaterna, de förmår inte göra någonting av det. För att hur många, alltså är det att överhuvudtaget Moderaterna accepterar att Per Olsson Frid, förra biståndsministern, mer eller mindre utser sig själv till ny generaldirektör till Folke Bernadotte-akademin.
Var det så det gick till?
More or less. Ansökningstiden hade gått ut. Per Olsson, Miljöpartiet lämnade regeringen. Per Olsson Frid lämnar in en ansökan. Man har alltså redan börjat genomföra intervjuer och sådana saker. Och helt plötsligt så blir Per Olsson Frid som blir ny generaldirektör.
Mm.
Alltså det är ju more or less, alltså det är lite grann som om man nu ska vara lite så här, dra en annan parallell. Den är inte helt relevant, men det är lite grann som det är som om Joe Biden skulle benåda Hunter Biden eller Donald Trump benåda sig själv. Det är lite åt det. Och Sverige är, vi har sådana enorma korruptionsproblem.
Ja, och det blir allt mer uppenbart. Mm. Det är inte direkt ett framtidsland längre.
Malmö, framtidsstaden. Tänk om Malmö är framtidsstaden, hur blir Sverige om hela Sverige blir som Malmö? Det är väl där vi är. Alltså, ja. Lite, alltså Lars Åberg. Ja. Jag tror att han har det som subtitle på sin bok Malmö är framtidsstaden. Har ni inte läst den? Läs den. Det är skrämmande läsning. Lars är en mycket, mycket skicklig, tycker jag, stil- och normbildande journalist. Som har gjort ett enormt bra jobb med just Malmö. Alltså hans stora bok som jag tycker är Malmö.
Även om jag tror han fick sparken för att han var normbrytande.
Ja.
Ja. Alltså från public service.
Ja, oh ja. Det fick han säkert. Han och jag och Rebecka Huvell, vi hade den här julfesten för oss som inte har någon att vara på julfest med. Vi gick ut och checkade julbord tillsammans under något år. Vi satt och tittade, liksom bara, vi får inga inbjudningar till roliga julbord, men då går vi ut själva och så checkar vi någon så här thailändsk julbord någonstans. Det är rätt trevligt.
Ja, men bra jobbat på sistone i alla fall, Johan. Det måste
tack,
man säga.
Tack. Nej, men jag har fått en annan glädje, jag har fått en annan motivation, och det är väl det att jag har hamnat i ett läge nu, och det är faktiskt, det här låter hemskt, men jag har ingenting kvar att liksom förlora, och då hittade jag glädjen igen.
Hm. Ja, vi får hoppas att den håller i sig, den slutspurt på två, tre decennier vi har framför oss.
Ja, alltså min slutsport, jag lägger den nu. Det är två decennier till. Jag kommer inte få uppleva, eller jo, med, om Gunilla Carlsson kan visa alltså hårdare nyper nu. Och jag liksom har träffat Gunilla några gånger. Jag gillar henne. Alltså ordförande för Sida. Alltså det hon har, jag vet vad hon har blivit utsatt för. Men hon är allt för diplomatisk för att liksom, komma ut för mycket. Hon har en otroligt viktig uppgift. Men hon behöver några hitmans runt omkring sig. Och där behöver hon ha alltså, där en efterlysning. Alltså Magnus Ranstorp. Han kommer inte bli förlåten för det han gör nu. Så då är det lika bra att han gör som jag gör. Han har ingenting att förlora.
Det är bara
att
köra på.
Det är bara att köra på. Han kommer eventuellt bli belönad för sina insatser av Gunilla och av Johan Forsell eller något sånt. Där kan han få en belöning. Men han kommer inte. Alltså han står redan liksom på en lista över de som ska bestraffas för det han har gjort. Han har ju precis gjort det som Carina Hägg gjorde och Ann-Sofie Hermansson. De är inte förlåtna. De är fortfarande inte förlåtna trots det som man från delar av socialdemokratin har utsatt dem för, så är de fortfarande inte förlåtna.
Och kommer inte heller att bli?
Kommer aldrig bli förlåtna. Det är liksom, det är livstidsstraff. Och jag vet att jag har ingenting att förlora, så därför är jag på gott humör.
Det är alltid skönt att ha dig som gäst i Dekonstruktiv kritik, Johan. Tack för att du kom.
Tack, det är alltid roligt att vara här.
Tack för att du lyssnat på Dekonstruktiv kritik. Avsnittet gästades av Ledarsidornas chefredaktör Johan Westerholm. Du finner hans skriverier på ledarsidorna.se där det går alldeles utmärkt att bli prenumerant. Och skriver du ett mejl till Johan på den där jussi@gmail.com får du dessutom en pastisch på Lars Vilks i brevlådan. Stort tack för att du stödjer mitt arbete. Som du kommer kunna höra i avsnittet är det en god investering i dina barns framtid. Tack till dig som är Patreon och därmed får avsnittet 2 dagar före alla andra utan reklam. Du kan också stötta mitt arbete genom att swisha 0768 943737, 0768 943737, men du kan också stötta DK på PayPal eller med Bitcoin. Det här är en svensk tiger finner du på hemsidan aronflam.com. Jag har läst in min del av Älskade Public Service som ljudbok och väntar nu beskedligt på herr Ganmans inläsning. Förhoppningsvis kommer han att slutföra den snart och då smäller det, med vilket jag menar att vi kommer publicera en ljudbok. Eventuellt kommer jag före det att släppa ett litet provkapitel till dig som lyssnar på podden som tack för stödet till produktionen. Jag är Aron Flam. Till nästa gång, ha en god tidsenhet.
Hi, this is Jonathan Fields, host of The Good Life Project, where each week I talk to listeners about investing in their future by increasing their own vitality. But when it comes to those financial goals, whether it be saving for a home renovation, growing your child's college fund, or travel, life can make it difficult to stay the course. By working with a dedicated Merrill advisor, you get a personalized plan and a clear path forward. Having the bull at your back helps your whole financial life move with you. So when your plans change, Merrill's with you every step of the way. Go to ml.com/bullish to learn more. Merrill, a Bank of America company. What would you like the power to do? Investing involves risk. Merrill Lynch, Pierce Fenner and Smith Incorporated, registered broker dealer, registered investment advisor, member SIPC.